Vi kan göra så här, tänker jag, att vi kanske vill stå upp. För så känner jag ibland när det är möte, att man inte får stå upp på en dryg timme. Så stå gärna upp med det här läsa ordet, så får det räcka med hela tiden. Jag ska läsa från första Mosebok, det fjärde kapitlet, och från första versen.
Inte du
flyttar
den här, så flyttar jag den här.
Hör Herrens ord. Mannen kände sin hustru Eva och hon blev havande och födde Kain. Då sa hon, jag har fått en man från Herren. Hon födde ännu en son, Abel, Kains bror. Abel blev herde och Kain blev åkerbrukare. Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin jord, av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer, men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. Och Herren sa till Kain, varför är du så vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott ser du frimodigt upp? Men om du inte gör det som är gott, då lurar synden i dörren. Den har begärt till dig, men du ska råda över den. Kain talade med sin bror Abel och medan de var kvar ute på marken överföll Kain sin bror och dödade honom. Och Herren sa till Kain, var är din bror Abel? Han svarade, jag vet inte, ska jag hålla reda på min bror? Då sa han, vad har du gjort? Hör, din brors blod ropar till mig från marken. Varsågod.
Jesus, så ber jag att du ska vara oss nära. Tack att du vill öppna ordet, Herre, för vår hjärtan. Herre, låt din heliga ande verka tillsammans med ordet. Att vi förstår, Herre, att det du talar till oss, det är goda ord, det är kärleksfulla ord, men också varningens ord. Herre, tack att du på allt sätt vill uppmuntra oss till att bli varje dag något mera lik dig. Välsigna oss och välsigna dig på våra hjärtan, jag ber dig i Jesu namn. Amen. Ska jag taga vara på min broder? Det var 1917 års översättning. Ska jag hålla reda på brorsan, kanske vi skulle säga idag, med ett modernare språk. Den här texten från första Mosebok gör det klart för oss att det uppstår problem redan i början av skapelsen när människan blev till, de första människorna som fanns överhuvudtaget. Och temat skulle vi kunna säga att det handlar om att ta ansvar för varandra. Nämnde om det här med broderskap och vi sjöng den här fina, gamla, vackra sången. Är det sant att Jesus är min broder? Och det är nog gott och väl att det är på det sättet. I den här predikan så vill jag ta med er till denna Bibelns allra första och starkaste berättelse när det handlar om mänsklig relation. Det fanns fyra människor på jorden och det funkade ganska illa. Det gick illa från början, eller hur? Man tycker att om man inte är så många ska det bli lättare att komma överens och det kan vara så. Men ofta så blir det att under ytan så döljer sig allting annat istället. Ju fler man blir, ju lättare är det att bli anonym. och försvinna under radarn, och allt det här som finns under ytan som borde bearbetas och tas om hand, det skuffas under mattan. Två röder, ett offer, en död och så en fråga. Var är din broder Abel? Jag vet inte, sa Karin. Ska jag ta vara på honom? Han svarar med en fråga. Och den här frågan, det är inte bara Karins, utan det är en fråga som vi allesammans ställs inför egentligen. Varje dag. Och min tanke när jag har jobbat med den här texten är att vi på något sätt ska kunna lyssna in vad Guds svar är på frågan. Karins fråga, den är ett eko genom hela historien. Vi upplever det idag också. Och berättelsen om Karin och Abel, det är en kort berättelse för att vara en biblisk berättelse. Det brukar ju finnas mycket mera. Men det är en väldigt laddad berättelse och den har någonting att säga till oss. Karin, han är ilsken, han är arg, han är avundsjuk, svartsjuk kunde vi kan säga på sin bror. Det har väl diskuterats mycket om deras offer, varför det var så att ett offer var välbehagligt inför Gud och den andres offer var inte det. Ni har kanske sett i illustrationer av det här hur Abels offer, rökpelaren, stiger ända upp till himlen, medan Karins offer, där går den en liten bit och sen viker den av i det horisontala planet istället. Gud tog inte emot Karins offer. Men det menar att Karin, han var jordbrukare, medan Abel, han hade boskap istället, och Abel, han offrade djurets blod som senare kommer att bli förebilden för Jesu offer också. Och att det skulle ligga där, men jag tror inte att det är hela sanningen, även om det kan vara så. Men Gud ser på vårt offer, och det jag vill understryka det Lennart sa här också innan, när det gäller det som är offer till Gud. Det mesta vi ger till Gud är vårt överflöd. Det är få saker som vi offrar till Gud. Men så du, Gud, han har en annan värdeskala och ser på ett annat sätt än du och jag gör. Ni vet hur det historiskt har varit, hur människor som har gett i kyrkan väldigt mycket, och så får de en fin plakett som man sätter upp på väggen med deras namn. Och man lovsjunger och lovprisar de som är rika och har det bra och som ger av sitt överflöd. Men Gud, han ser till hjärtat. Gud ser till det som ingen annan ser och uppfattar. Till slut så dödar Karin sin bror och Gud konfronterar honom. Var är din bror Abel? Och han svar är ytterligare en fråga. Och vi ser ju hur förnekelsen ligger i hans svar också, hur han försöker att slippa undan frågan genom att ställa ytterligare en fråga. Det är så ungefär våra politiker gör. När de får en fråga så ställer de ytterligare en annan fråga för att avleda det hela samtalet. Det här har varit med från begynnelsen. När Gud kommer till Edens lustgård efter människorna hade ätit av den frukt som de inte skulle äta av. Jag skulle inte vilja säga att det var ett förbud egentligen, utan Gud varnade dem och sa: ät inte av den frukten för då dör ni. Det är ungefär som jag skulle säga till er: ät inte råttgift för då dör ni. Skulle någon då ta sig för att ändå äta råttgift, så förstår jag att det är konsekvensen av handlandet. Och Gud säger till Adam: vad har du gjort? Nej, säger Adam, det var inte jag, det var hon. Det var kvinnan som du gav mig. typiskt då. Att skylla ifrån sig på någon annan. Det fanns en enda människa till och genast så skyllde den ena på den andra. Den här frågan, den hör vi fortfarande idag. Ska jag ta ansvar för min granne som mår dåligt? Eller inte ha det så bra eller gott ställt eller något annat? Är det mitt ansvar? Ska jag bry mig om alla de som lider i andra länder på jorden? Är det mitt ansvar? Ska jag engagera mig i någon annans kamp för livet? Är det mitt ansvar? Jag har väl nog med mina egna bekymmer. Känner du igen det? Människor flyr till, jag säger det. Tänk så välsignade vi är att vi får bo i ett land dit människor flyr. Och tacka Gud att du slipper bo i ett land som människor flyr ifrån. Bara det är orsak att känna tacksamhet till Gud. Och visa generositet. Vi lever i en tid som är full av individualism och självtillräcklighet och självcentrering. Det är jaget i centrum. Vi har lämnat den tid vi upplevde från mitten av 1800-talet ungefär. Där vi gick framåt med en demokratisering i vårt land och där också den svage fick komma med i bilden. Där vi skrev ett kontrakt i samhället att vi skulle ta hand om varandra. Det berömda samhällskontraktet. Det skedde inte hur som helst och på vilka villkor som helst. Utan bakom det här låg en mäktig väckelse från Gud. Som började att förändra människors syn på tillvaron. Och det här berömda uttrycket, alla ska med. Nu är vi nedförsbacken igen. Synen på vår nästa har förändrats dramatiskt under de senare decennierna. Men frågan, Karins fråga, den är fortfarande mäktigt aktuell. Man kan fästas och gå in på många olika områden i vårt samhälle idag. Och sammanfattade med ett bibliskt uttryck, denna tidsålders väsende. Kan googla ordet när du kommer hem så ska du se och förstå. Att i grund och botten så är alla medvetna om det här. Det har skett en förändring, en devalvering av människans värde. Det finns ett svar på Karins fråga ifrån Gud. Bibeln ger ett väldigt tydligt svar och den säger ja. Du är din broders väktare. Ja, du är ansvarig för din broder. Guds svar är tydligt. Och Gud svarade inte rakt upp och ner med ett ord, utan han visar det när han blottar sitt eget hjärta och sin egen kärlek. Du så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Ja, du är ansvarig för din bror. Redan i Moseböckerna så står det klart att vi är skapade till gemenskap. Vi har ju det fina ordet samhälle. Samhälle, lägg det på minnet. Det kommer utav att hålla samman. Eller hur? Du kan inte plocka bort en bit och det blir inget riktigt ord egentligen. Hålla samman. Samhälle. Vi är skapade till gemenskap med varandra. Det talade jag om sist. Jag predikade här. Om nödvändigheten att få gemenskapen att fungera. Vi formas utav alltid och påverkas alltid utav mängder av saker. Vi formas framförallt utav Guds ord. Tidigare generationer, den äldre generationen som till vissa delar lever än idag. Varav jag är en del, och min fru i alla fall. Så är det så att Hela samhället påverkades av Bibeln och Guds ord. Alltså det är marinerat i Guds ord och uttryck. Hur ofta läser vi inte om ordet någon som har haft änglavakt? Ja, det läser vi i tidningarna om, eller hur? Bibeln talar om att det finns änglar som är väsen, som är satta till att beskydda dem som ska få Guds rike till arvedel, står det. Det är Gud, han sänder ut änglar. Vi har haft troligtvis ett änglarbesök hos oss. Ska jag berätta det? Alltså jag har haft problem med en brunn för avlopp och det är inte kul. Kanske man inte ska tala om i ett möte, men jag väljer att göra det för det är så märkligt. Och där sitter en pump och den här pumpen pumpar upp avloppet till en annan anläggning. Och så går slangen där sönder och det bara snurrar runt alltihop och ingenting fungerar. Jag ringer runt, jag kunde väl fixa det där för några år sedan själv, men nu får jag be om hjälp med precis allting. Och vi beställer grejer i tid och alltihopa hur vi ska göra och funderar på hur kan detta ha hänt alltihopa. Men så får jag för mig att jag ska gå ner och titta i alla fall en gång till och då visste vi allihopa att det var på det här sättet. Och jag slår på strömmen och pumpen fungerar precis som det ska. Och då tänker jag, ja, är rörmakaren har varit där? Nej, de har inte varit där. Och jag andra som jag känner, jag har inte hört, har ni varit här? Nej, inte vi, vi visste inte om det bara. Någon har varit fram och fixat det i alla fall. Och vi vet inte, men det är så Gud verkar. Vi har varit med om det här så många gånger tidigare, hur Gud har hjälpt. Det materiella ting. Gud, han sänder ut sina änglar. Och ibland så får du och jag vara änglar, Guds änglar. Ja, men jag känner mig inte som en ängel, säger du. Nej, det gör vi nog aldrig. Det gör vi nog egentligen aldrig, för vi är inte änglar på det sättet. Men Gud, när vi gör den som gör Guds vilja, den som gör Guds vilja och handlar på hans ord, utför en ängels arbete. Men de som är de som är gästfria, står det. De har fått änglar på besök. Du vet aldrig, det kommer någon annan människa från. Tänk på det, vänner. Det är viktigt det här. Men Jesus, han förtydligar sitt Guds budskap i Nya Testamentet. Det står så här i Matteus 22:39. Du ska älska din nästa så som dig själv. Ja, det här får vi ta till oss allesammans. Så är det. Jag ska ju säga det att det är inte alla människor som är så älskliga precis. Älskvärda är alla från Guds sida, men det är inte alla som det är så enkelt att tycka om att älska. Så är det ju, eller hur? Men vi ska älska dem ändå, för Guds skull. För Guds skull. Att vi älskar och tycker om dem som tycker om oss, det säger Jesus, det är ingen skillnad, det gör hedningarna också. Det gagnar ingenting. Men att ta sig an de här lite knepigare, de som är svåra att förstå sig på, som handlar ibland lite oförutsett och säger saker och ting som inte är så trevliga, att fortsätta att älska dem därför att Gud älskar oss som en tacksamhet för vis till Gud. Det är viktigt. Han säger också Jesus, det är i Matteus 25:40. Det ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort för mig. Glöm aldrig det, vänner. Det finns mycket nöd i världen. Och som det är sagt, ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon. Så är det. Och har du gjort en liten insats i ett sammanhang där du upplever att du känner en Guds kallelse att göra det, så har du gjort världen lite bättre. Det är med små handlingar av Guds kärlek som vi successivt kan förändra världen. Så är det. Till det har Gud kallat oss. Aposteln Johannes, han skriver i Första Johannes 3:17, om någon har jordiska ägodelar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Broderskapet, vet du, i Bibeln, det är inte en känsla, utan det är ett ansvar och en handling. Det är det vi gör som betyder något. Ty så älskade Gud världen. Jag blev väldigt uppmuntrad av det ordet när vi började att läsa Bibeln på spanska. Så står det på spanska, porque de tal manera amó Dios al mundo. För på så sätt älskade Gud världen. Det var inte bara en allmän kärlek och en känsla av värme och härlighet, utan det var sättet han visade sin kärlek. Det var beviset på hans kärlek, att han utgöt sitt eget blod. Visst är det underbart? Ibland är det fantastiskt, man upptäcker nya saker när man läser Bibeln på andra språk. Jesus är den sanne brodern som tar ansvar. Jag hör ibland människor säga till mig, men varför gör inte Gud någonting? Ser han inte alla barnen som lider nöd och svälter ihjäl? Jo, Gud gör det. Gud gör det. Och Gud, han har tagit ansvar, han har gett det allra största av offer man kan ge. Det gjorde han på Golgata, när han dog för allas våra synder. Han dog, han utgöt sitt blod för våra synders skull. Och han uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Visst är det fantastiskt? Han betalade priset. Och så kom kvittot. Det var kvittot, hans uppståndelse. Vi ber till någon som lever, inte någon som är död. Han är levande på frälsat. Och någon som hade en fin illustration på det här. Om du kommer till ett vägskäl, och så i det här vägskälet så ligger där en död människa på ena sidan, vid ena vägskälet. Och vid det andra så är det en som är levande. Vem skulle du fråga om vägen? Till vem skulle du ställa din fråga? Till han som är död eller han som lever? Och det här är skillnaden mellan alla andra religioner, skulle jag vilja säga, och Jesus Kristus. Det är att vi har en levande frälsare. En frälsare som är närvarande här och nu. Mitt i allt vad vi står, du och jag, så är han närvarande. Han ger sitt liv, står det, för sina bröder och systrar. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Johannes 15:13. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Nu är det ju så att Jesus kallar oss för bröder och systrar, enligt Hebreerbrevets 2:11, den 11:e versen. Jesus som helgar och det som helgas har alla en och samma far. Därför skäms han inte för att kalla dem bröder. Vilket underbart. Ni vet, när vi har kommit till Jesus så blir vår släkttavla, den blir väldigt kort plötsligt. Den blir väldigt kort. Gud är min far och Jesus är min broder. Det var det vi sjöng i sången alldeles nyss. Jesus, han är min bror. Jag vet, när jag var yngre, jag var väldigt liten. När jag var ung, det skulle man inte kunna tro idag kanske, men jag vägde 17,5 kilo när jag började skolan. Jag har pappa på det hemma. Jag var alltid minst i klassen och ni vet vad det innebär. Det är inte kul alla gånger. Men så hade jag en storbror som var 3 år äldre. Så när det började att dra ihop sig så var det alltid någon där som sa att muckar inte med honom för då kommer russan. Och det är lite så på det sättet vi lever idag också. När man vill bråka med oss och när fienden är vred emot oss, då får vi kalla på storebror. Jesus Kristus själv, han ingriper, han handlar, han tar ansvar, han har tagit ansvar. En utopi kanske, men vi har sett i verkligheten hur enskilda människors liv har förvandlats när man har tagit emot Jesus. Hur hela familjen har förändrats och förvandlats. Och till slut hur hela samhällen har totalt förändrats i grunden när man tar emot evangeliet. Det här är sant det jag säger. Vi har två samhällen ute i Bolivia. Jag kan säga att i princip alla tillhör församlingen. Man samlas varje morgon 5:30 och ber tillsammans. Så har man med sig sitt eget lilla bröd. Och så tar man sitt frukostbröd tillsammans. Och så ber man tackar Gud och man ber till Gud. Och så frågar man, finns det någon som behöver hjälpa idag? Och är det någon där, och det är ofta, kan ju vara äldre människor eller det kan vara änkor framförallt. Jag har många sådana här helt fantastiska saker jag skulle kunna berätta för dem. Hur Gud förändrar och förvandlar. När det blir som Gud vill, när Gud får styra hjärtarna, då växer omsorgen om varandra, eller hur? Då ser man till att den som sitter på kanten där ute också kommer med. Det är som det handlar så mycket idag om självförverkligande och sådant. Att man ska göra som man vill och allt som du tycker om och gillar, det är bra, det ska du göra. Det är ju fruktansvärt egentligen. Därför då lämnar man alla andra i utkanterna. Och det är ju så i en förjord, så vet ni hur det talas om att det går runt vargar. De kommer hit ner och ibland också vargar, hur de river fåren. Och frågan är, vilka får är det som först blir offer? Jo, det är de som är ute i kanten i periferin. Det är de som först blir offer. Det är därför vi måste få in dem in emot centrum där Jesus själv är. För att de ska få leva och vara skyddade utav helgen. Det berättades häromdagen på ett möte här om en ung kvinna som i sin ungdom hade tillhört Guds församling, men som hade hamnat utanför och hamnat i ett riktigt elände med droger och allt du kan tänka dig mellan himmel och jord. Och hon kom till ett möte en gång och så lyssnade hon till berättelsen om det förlorade fåret. Hur herden sökte. Så res hon så upp mitt i samlingen så säger hon så här. Mig är det ingen som har letat efter. Och det grep mig där. Mig är det ingen som har letat efter. Jag gjorde en erfarenhet för det är ganska, en del år sedan nu. Vi hade lite släkt här, min frus. Syskon var samlade och vi skulle ta båten ifrån Karlskrona till Nättsarby fram och tillbaka. En fantastiskt fin upplevelse alltid. Och där står en ung mamma. Hon såg ut som Dracula, om du vet hur Dracula såg ut. Med huggtänder och alltihopa. Och ett hår med många olika färger. Och så hade hon lite barn i barnvagn. Och först var min tanke så fruktansvärt, stackars barn. Men något sa till, var det som sa till mig att närma dig henne och säg något fint till henne. Och det gjorde jag, sa till henne, du sa jag, vilken häftig frilla du har. Det är inte många som vågar ha en sån frilla. Och sa hon och slog upp sina ögon. Jag har aldrig någon sagt förut till mig. Det går ett par, tre år. Och så är det en kille som haft att göra med många år nu. Han är härligt frälst och så här. Men haft, vi vissa bekymmer. Och han gick en kurs i Karlskrona. Och där hade han sett den här flickan. Och han berättade hur han tyckte att han blev alldeles uppskrämd när han såg den så hemskt och lugn. Det var som om man hade sett djävulen själv, sa han. Men hon sa något konstigt, den här flickan sa hon. Hon sa det, en enda gång i livet är det någon som har sagt ett vänligt ord till mig. Och då berättade hon för honom då att det var när han hade åkt med båten till Nättraby. Det var det enda gången i livet som någon hade sagt något vänligt till henne. Jag fick aldrig fått kontakt eller någonting sedan och vet inte alls vad som hände. Men det betyder något, vänner, vilken attityd vi har till människor. Jesus, han är den som helgar. De som helgas, de har en och samma far. Tänk vad vi har att vara tacksamma på. Att ta ansvar, att stå kvar. Och att ge upp något av det egna för någon annans skull. Vad betyder det här för oss idag egentligen? Vi lever ju i en värld där det är så enkelt att blunda allting. Men det säger till mig, jag ser aldrig på nyheterna numera för det är bara en massa elände. Den här bekanta monologen av någon av humoristerna, ni vet. Elände, 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 så lite mera elände. Och längre ner i söder så har vi elände där också. Det är som om allt vore mörkt. Men jag tror att vi behöver vara medvetna om vad det är som sker runt omkring oss. Jag tror att det är nödvändigt. Det man inte känner till har man inte ont om, har varit sagt oss. Nej, men vi måste vara medvetna om att det finns en verklighet runt omkring oss. De finns där, alla de människor som Gud vill dra till sig. Mitt i alla de här svåra frågorna så står fortfarande Guds fråga kvar. Var är din bror? Var är din syster? Det här börjar ju nära in på livet egentligen. Hur är det med din familj? Hur är det med dina barn? Jag har ett exempel, jag nämner ofta samma exempel för det har en alldeles upplevelse alldeles nyligen och det är så fantastiskt och stort. Vilma, ni har säkert hört den här. Möten i något sammanhang tidigare. Hon blev frälst i Korskyrkan i Lyckeby för 3 år sedan. Har aldrig varit på en gudstjänst eller ett möte, lyssnat till budskapet, reser sig upp med detsamma när det är slut och går fram och säger, vad ska jag göra för att få uppleva det här? Hon blev frälst där. Hon blev död några veckor senare ute i havet. Och det går ytterligare ett par månader så blir hon döpt i den heliga anden. Och det är ett sånt här fall där man ser att en del människor får hela paketet nästan på en gång. Hon fattade med en gång. Hon började ta hand om och bearbeta familjen. Och det var inte enkelt ska jag säga i början. Det var en väldig misstro mot allt sån här religiösa konstigheter och alltihopa. Men när jag ser och åren nu har gått, när jag ser hur hon ber för sin familj och sina närmaste. Och det går inte ett bönesamling eller ett möte, hur jag får säga, utan hon lägger fram sin familj och sina föräldrar. Nöden för andra. Det kryper nära in på oss. Det står om inte någon tar hand om sina närmaste, särskilt sin egen familj, så har han förnekat tron. Och är värre än den som inte tror. Ja, vi tror vi kan inte bara rycka på axlarna och säga att ja, men det är deras beslut. Finns det en berättelse om Charles Spurgeon. Del av er som är äldre känner säkert till honom. En engelsk förkunnare som blev världsberömd. Han skrev också många böcker och hittade du sådana i antikvariat? Och köpt dem och läst dem, det finns mycket nyttigt där. Han upplevde att det kom en man i församlingen och sa att jag vill ha en uppgift i Guds församling. Ja, sa Spurgeon. Har du någon familj? Nej, jag har ingen familj. Nej. Vad jobbar du med? Jo, jag är lokförare, sa han. Lokförare. Ja, då har du en eldare också. Det var på den tiden man körde med kol. Då har du en eldare också. Ja, sa han. Är han frälst? Nej. Då får du den uppgiften i församlingen att vinna honom för Gud. Jag tycker det var en väldigt klok sak. Visst är det?
Ja.
Vi har en uppgift i Guds församling allesammans. Alla. Ja, men jag kan inte det. Nej, det kan ingen annan. Men Gud kan. Om Gud får använda det blir det andra bullar. På det jag får säga. Det är Gud som gör det. Det är Gud som gör det. Vi får vara med och så. Och det gör vi ju, delar Guds ord. Vi är med och sover, en annan är den som vattnar, säger Paulus. Men det är Gud som ger växten. Om det ska funka eller inte funka, det beror inte på utsädet. Och det beror inte på den som sår heller. Ja, det skulle vara om han, inte sår, han låter bli och så. Eller den som vattnar. Det är Gud som verkar där i mörkret. Det är som när vi sår ett sädeskorn och vi stoppar det i jorden. Den ligger i mörka jorden och börjar att svälla så smått och så skjuter det ut sina små rötter och så skjuter plantan upp. Det är ett mirakel varje gång. Nu när du ser fälten här som har skördats, det är ju mäktig syn på sina håll. Och när vi skånar här i tisdags på en bönedag. Det är en mäktig syn att se dessa väldiga fält. De allra flesta har ju skördats nu och man har fått en fantastisk skörd i år. Det är många år sedan det var en sådan skörd. Man räknar upp med 20-25% bättre än normalskörden. Men det är Gud som ger växten. Glöm aldrig redan. Det är aldrig så att det är värdelöst det vi står in i människors liv. Men om du varnar den ogudaktige och han likväl inte vänder om från sin ogudaktighet, sin ogudaktiga väg, då ska visserligen han dö genom sin missgärning, men du själv har räddat din själ. Hesekiel 3:19. Det är ett allvarsord vänder det här till oss. Vi lever i tiden då det kanske aldrig så mycket har behövts att vi alla lägger manken till och delar Guds ord med människor. Du är kallad att vara en broder eller en syster efter Kristi efterföljd. Karin ville gömma sin skuld bakom en fråga. Men det är Gud som ser igenom allt. Han ser inte bara vad vi gör för någonting. Utan han ser våra hjärtan. Jag tror vi kan allsammans säga det här. Vi behöver få uppleva mera nöd för syndare. Nöd för andra människors eviga väl och väl. Gud behöver lägga ner något nytt i våra hjärtan. Vi lever i en tid då Guds församling är väldigt inaktiv. Jag talar inte om stora manifestationer, man går ut på gatorna och gör en massa saker. Det är härligt att få känna att man tillhör, att man är ett folk, att man inte bara är en liten klick som samlas undan gömd på något ställe. Men ni vet, där den lilla gruppen samlas, där händer det stora saker. En ung grabb sa till mig för lite sedan, det är några år sedan nu. Han sa så här till mig, varför är det på det sättet att det alltid känns mycket härligare än när det är massor med människor samlas? Jag sa, då har du en stor erfarenhet, en viktig erfarenhet i livet fortfarande att göra. Det är det lilla sammanhanget, det är där Gud gör de största sakerna. Det var inte många när de samlades på den övre salen och anden föll. Och de fick uppleva någonting alldeles våldsamt ifrån himlen. Det var ett dån och det kom från himlen, står det, så det kom inte underifrån. Och det är riktigt här som Lennart berättade i början av gudstjänsten här. Ibland har det varit polemik omkring det här med tungotalet. Jag är tacksam till Gud att jag i unga år fick uppleva dopet i den helige ande, ska jag säga det. Det har varit en sån otroligt stor hjälp i så många olika sammanhang. För hur ofta är det inte så att vi inte vet vad vi ska be om? Vi vet inte vad vi ska be om. Vad vi rätteligen bör bedja om, det vet vi inte, står det. Men anden manar gott för oss. För jag har ett par exempel. Min mor, som var ett stort föredrag för mig, hon bad och talade i tungorna och så. Och pappa tyckte alltid att det där var väldigt hemlighetsfullt och väldigt knepigt. Och jag hörde flera tillfällen, hon bad för specifika människor med namn. Och så frågade jag mor så här, mor sa, i natt när du sov så bad du för någon med det och det namnet. Namnet är inte viktigt alls. Vem är det? Tänkte hon efter. Nej, jag har ingen aning om det. Hon visste inte ens vem det var. Men tänk att vi använder av Gud medan man sover. Är det inte underbart? Va? Ibland så är det så här, ja, det är vaka och bara, vi hade en bönenätt förra, vi höll oss vakna hela natten. Det var jobbigt dagen efter och alltihop och sånt där. Men tänk att Gud kan använda oss när vi sover också. När hjärtat är rätt inför Gud. Ja, jag håller med. Släpp inte in någon. Älskade vänner, till sist här. Låt oss ta vara på varandra. Låt inte någon bara flytta iväg utan att göra någonting. Handla och gör det fort. Såg en bild här igår. Det var någon som hade ramlat i en flod. Det var en sån här väldigt stormflod som kom. De tre, fyra vänner, de sprang neråt ut med den här floden då, till en brygga som gick, eller en bro som gick över. Och där hörde de i varandras fötter så här och sänkte ner. Tills han kom flytande med så drog man upp honom som hade fallit i vattnet. Jag tänkte, det är så vi måste arbeta, vänner. Det är inte bekvämt alla gånger. Det är inte roligt alla gånger. Men det är fantastiskt att se när det går igenom och en människa bli förvandlad genom Jesus Kristus. Att bli syskon på riktigt. Att bära varandras bördor. Men också att vara med och dela varandras glädje. Inte för att vi måste, utan för att vi är älskade av Jesus som blev vår broder, vår frälsare och vår Herre. Herre Gud, du som ser till hjärtat och frågar, vad är din bror, vad är din syster? Hjälp oss att vi inte blundar för verkligheten. Hjälp oss att vi inte vänder oss bort, Herre. Utan att vi öppnar våra hjärtan och tar emot och delar det som du ger oss i varje tillfälle. Ge oss en kärlek, Herre, som ser och som lyssnar. Och som har kraft att handla. Gör oss till syskon, Herre, som liknar dig. I Jesu Kristi namn. Amen. Herre Jesus, jag ber dig att detta ord och min enkla framställning ska få fortsätta att verka i allas våra liv, Herre. Och Herre, du som känner varje tanke vi bär i vårt hjärta. Du vet vad egentliga vilja och längtan är för något. Hjälp oss, Herre, i den här tiden att kunna möta människor med din kärlek. Hjälp oss att bli mindre fördömande och mer älskande. Genom den heliga andes kraft, jag ber dig.